fånge för fred, en del av fredsbygget. Det är ett program från Utbildningsradion. Vi får följa brevväxlingen mellan Per Herngren i Danbury-fängelset i delstaten Florida i USA och årskurs 9A i Rinkebyskolan utanför Stockholm.
Svensk fredsaktivist greps vid USA-aktion. Hällde eget blod över kärnrobotar, riskerar fängelse för allas framtid.
Svensk bröt sig in i kärnvapenfabrik. Utrustade med hammare och med burkar med sitt eget blod bröt sig svensken Per Ingmar Herngren, 22, från Göteborg och 7 av hans vänner in i den fabrik där kärnvapenroboten Pershing 2 tillverkas. Kärnvapendemonstranterna förstörde delar till kärnvapenrobotarna med sina hammare. Sitt blod hällde de över ritningar. Hotas av 5 års fängelse.
Sen är det namnfrågan. Vi måste hitta på ett namn också på boken.
Nej. Det är okej.
Då ska jag berätta för er att det fanns ett förslag som kom upp här förra gången som jag tyckte var väldigt bra. Fånge för fred.
Aha.
Det var någon som sa det. Jag vet inte var det kom ifrån.
Det var jag
som
sa det.
Att kämpa för freden. Att gå från ord till handling. Jag har förslagen, de var många i det här klassrummet i Rinkebyskolan en dag i mitten av januari i år. Författarinnan Gunilla Lundgren var initiativtagare till brevväxlingen Rinkeby, Danbury-fängelset tur och retur.
Hade brevväxlingen inte varit möjlig. Jag kom till klassen när brev anlett från Per. Vi läste dem högt tillsammans, använde några svensktimmar till att svara på dem och fick sen iväg våra svar till fängelset i USA. Att det skulle bli en bok visste vi inte.
Men det blev en bok av elevernas nära 1,5-åriga brevväxling med Per under hans fängelsetid i Florida, USA. Namnet på boken blev Fånge för fred.
Rinkeby, 28 augusti 1984.
Hej Per. Jag är en kille som är 14 år gammal och bor i Rinkeby. Jag kommer från Armenien. Jag är mycket ledsen över det som hänt dig. Jag tycker inte att det du och dina kompisar gjorde var fel. Jag tänkte berätta för dig lite om Rinkeby och om Rinkebyskolan. I Rinkeby finns det mycket invandrare. Till exempel i Rinkebyskolan finns det invandrare från 32 olika länder. Jag hoppas att du kan skriva till oss och berätta om dig själv och hur du har det i fängelset. Varma hälsningar från Ömer.
Hej Per, hur mår du? Jag mår bra. Jag heter Caroline och är 14 år och går i 8:an. På min fritid håller jag på med gymnastik i Bromgymnasterna. Där går jag i en elitgrupp i gymnastik modern. Men nu ska jag fråga lite om dig och fängelset. Jag hoppas att det inte blir så påträngande. Hur många är det som sitter i en cell? Är det bra mat i fängelset? Hur länge får du sitta i fängelset? Varför bröt du in i kärnvapenfabriken? Vad har du för arbete i fängelset? Vad får du göra mer än att arbeta? Många hjärtliga hälsningar, Caroline.
Hej Per, jag heter Micke. Jag tycker att det är otroligt dumt att du sitter i fängelse för det du har gjort. När det som tillverkar vapnen, som kan förinta jorden flera gånger om, går fria och till och med får betalt för det. Jag tycker att hotet om ett kärnvapenkrig blir allt mer överhängande. Kanske beror det på att jag blir äldre och förstår mer än vad jag gjorde förut. Det har gjorts undersökningar bland barn och ungdom i både USA och Sovjetunionen. I båda länderna tycker barn verkligen illa om och är rädda för kärnvapnen och kapprustningen. I USA tycker barnen att problemen verkar mer olösligt än vad barnen i Sovjet tycker. Men å andra sidan vet man ju aldrig riktigt vad allmänheten i Sovjet tycker. Jag skulle vilja veta mer om vad du tycker om det. Också hur det är i fängelset. Hur det är där och hur andra fångarna är. Vi har bara fått veta flyktigt om vad du har gjort och vad som hänt och händer. Det skulle jag också vilja veta mer om. Om du ångrar det du har gjort till exempel. Varma hälsningar, Micke.
Danbury-fängelset, 8 september 1984.
Hej Ömer, Caroline och Micke. Tack för era brev. Jag blir jätteglad över att få brev från er. Ni vill att jag berättar lite om mig själv. Jag är 23 år och kommer från Hammarkullen i Göteborg. Men jag har nu varit i USA 1,5 år. Skälet till att jag reste till USA är att när jag gjorde min vapenfria tjänsteplikt på Kristna Fredsrörelsens kontor i Uppsala, då frågade de mig om jag ville delta i ett fredsutbytesprogram. Det skulle fungera så att fredsarbetare från hela världen skulle få möjlighet att under ett år utföra fredsarbete i ett annat land. Det tyckte jag lät intressant och spännande, så jag tackade ja till erbjudandet. Det blev bestämt att jag skulle få komma till en fredsgrupp i Syracuse, USA. Där jobbar jag under ett år med att ge ut en fredstidning och planera fredsaktioner mot kärnvapenupprustningen. Som ni vet sitter jag nu i fängelse för min fredsaktion och vet inte riktigt när jag kommer ut. Jag undrar hur det är att vara i fängelse. Jag kan inte tänka mig att något fängelse är trevligt att vara i. Men de flesta anpassar sig till fångenskapen. Att fångarna anpassar sig är kanske det värsta. Fångar som tillbringat många år i fängelse förändras och formas av fängelsemiljön. Vi blir ofta passiva och vana vid att bli bevakade. När sen frigivningen närmar sig blir de rädda. När de är fria tvingas sig ta ansvar för sig själva. Och det kan de inte längre. Några bör då bråka på olika sätt för att kunna stanna kvar i fängelset. Fängelsemiljön skapar också rädsla och nervositet. När som helst kan fångarna bli kontrollerade av vakterna. Har fången då något som inte tillåter på sig kan vakterna skicka den skyldiga till isoleringscell eller också kan straffet förlängas. Att sitta i isoleringen är ett straff som är ganska vanligt för fångar som brutit mot fängelsereglerna. Där sitter man ensam och har nästan ingen kontakt med andra människor. Dessutom kan man inte få några böcker och har heller inte möjlighet att läsa tidningar eller titta på tv. Själv har jag suttit i en isoleringscell i 2 dagar. Först tyckte jag det var skönt att koppla av och vara ensam ett tag. Men ganska snart kändes tiden långtråkig och jag längtar efter att få prata med någon. Det finns en viss misstänksamhet mellan fångarna. En del tjallar på sina kamrater. Några skäl från andra fångar. Det finns dessutom en viss risk att bli överfallen och misshandlad i fängelset. För att klara mig har jag att känna några fångar och visst stöd vandrar på olika sätt. Genom att försöka skapa kamratskap i min cell har jag upptäckt att det finns mycket medmänsklighet och solidaritet även hos människor som är förtryckta och hårt kontrollerade. Du Mikael, du berättar i ditt brev att i både USA och Sovjet tycker barn illa om kärnvapen. Men i USA tycker barnen att problemet är mer olösligt. Det är hemskt när barn och ungdom inte känner till att det kan påverka, utan tror att problemen med kärnvapen är alltför svåra för att kunna lösas. För att en demokrati ska kunna fungera tror jag det är viktigt att människorna är delaktiga i samhällets utveckling och förändring och att de känner att de kan påverka sin omgivning. Det är farligt när vi överlåter viktiga beslut helt på experter och ledare. Vad många kanske inte förstår är att det egentligen är medborgarna i ett samhälle som har den största och slutgiltiga makten. Om inte vi betalar skatter, arbetar för staten och företagen, köper företagens varor och ställer upp i regeringens militärer och polisstyrkor, så skulle det som styr förlora all makt över oss. Jag tror att det är viktigt att vi utnyttjar den makt vi har och tar ansvar för omvärlden. Varma hälsningar, er Per.
Rinkeby, 18 september 1984.
Hej Per. Jag är en kille på 13 år. Mitt namn är Christer Hansson. Jag skulle vilja veta lite om förhållandena i fängelset. Vad du gör, hur maten, personalen och de andra fångarna är. Skriv till mig och berätta. Jag, liksom andra, undrar varför du gjorde det som du gjorde. Och om du ångrar dig. Vad du gör på fritiden när du inte jobbar. Hoppas att du har det trevligt, önskar Christer.
Hej Per. Jag heter Reino Thomsson och är 14 år. På min fritid spelar jag basket. Hur har du det i fängelset? Jag tror det är rätt tråkigt. Jag undrar varför du gjorde inbrottet i kärnvapenfabriken. Vad driver en ung människa att göra en sån sak? Varma hälsningar Reino.
Danbury-fängelset i september 1984.
Hej Reino och Christer. Tack för era brev. Ni undrar varför jag tog mig in i kärnvapenfabriken i Florida och utförde en fredsaktion tillsammans med mina vänner. Som ni vet så bygger Sovjet och USA effektivare och effektivare kärnvapen. En del forskare menar att de båda länderna kan döda människan på jorden mer än 50 gånger med sina kärnvapen. Andra världskriget blir i jämförelse med eventuellt kärnvapenkrig ett ganska litet krig. Kraften i dagens alla kärnvapen är mer än 5000 gånger starkare än alla de bomber som användes under andra världskriget. Varför bygger då stormakterna bara fler och effektivare kärnvapen? Jag tror att det beror på att många politiker och militärer i de båda länderna vill ha mer makt. Och också att det är företag som bygger kärnvapen önskar större vinster. Under de senare åren har en del militärer och politiker i USA börjat tro att deras kärnvapen nu är så effektiva att de kan utkämpa ett begränsat kärnvapenkrig i Europa och själva överleva. Med begränsat kärnvapenkrig menas att militärer kanske kommer att offra Europas alla människor för att själva få mer makt. Men ingen vet hur ett kärnvapenkrig skulle se ut. Och i fredsrörelsen tror många att om någon av stormakterna startar ett sådant krig kommer ingen att överleva. Aldrig mera krig! För att stoppa kapprustningen har miljontals människor över hela världen demonstrerat mot kärnvapen och för en fredligare och rättvisare värld. Men tyvärr verkar det som om de styrande kärnvapennationerna inte bryr sig om vad demonstranterna tycker. Istället fortsätter de att bygga nya och effektiva kärnvapen varje dag. För att ändå kunna stoppa upprustningen och för att inspirera fler att engagera sig har tusentals människor bestämt sig för att riskera sin frihet för att hindra ett kärnvapenkrig. Sen kapprustningen startade har sådana människor försökt att utan våld blockera kärnvapentransporter, hindra provsprängningar, protestera inne på kärnvapenbaser eller till och med symboliskt avrusta något kärnvapen. Jag deltog i fredsaktionen för att jag tror att kamp för rättvisa och fred är nödvändigt för att rädda världen från krig och utplåning. Men kärnvapen hotar inte bara vår framtid. Om de resurser som användes för kärnvapen omfördelades skulle svälten på jorden kunna utrotas. Kostnaderna för en enda kärnvapenubåt skulle täcka kostnaderna för utrotning av malaria och flera andra sjukdomar som hotar tredje världen. Kära hälsningar, Per.
Fastän västfronten var städet där Europas ungdom hamrades till döds, har ännu knopparna på träden ej slagit ut för nya planer fötts. Kapitalet känner inga gränser. Jag vet om 20 år man pekar dit. Då ska jag ta geväret och min ränsel. Då ska jag ut igen och dö för dess profit. Från 12 miljoner döda kan jag hälsa er. Aldrig mera krig!
Spånga i september 1984.
Hej Per, jag heter Christer och kommer från Grekland. Jag bor i Stockholm, Rinkeby. Här finns det utlänningar från hela världen. Jag har hört lite om det du har gjort och det intresserar mig. Men om du vill och inte har något att göra, vill jag du berätta lite om dig och om hur det är i fängelset och hela historien. Trodde du att du skulle komma i fängelse? Jag skulle bli mycket glad om du svarade mig. Jag hoppas att det är bra där du är och att du så fort som möjligt kommer till Sverige, ditt eget land. Hälsningar, Christer Theodoridis.
Danbury-fängelset, 30 september 1984.
Hej Christer Theodoridis. Du ville berätta hela historien om min provbilsaktion. Jag hade bott i USA ett halvår när jag vintern 83-84 tog kontakt med plogbilsrörelsen och frågade om jag kunde få vara med i en av deras aktioner. De är inspirerade av det som står i Bibeln, att nationen ska smida svärd till plogbilar. Med plogbil menas spetsen på en plog. Min grupp, som kallas sig Pershing Plowshares, träffades under 7 helger för att förbereda oss. Under den tiden planerade vi inte så mycket i detalj hur aktionen skulle utföras. Istället tog vi tid till att lära känna varandra och prata om våld och icke-våld. Under aktionen var det helt nödvändigt att vi kunde lita på varandra och vara säkra att ingen i gruppen skulle använda våld om vakterna till exempel började skjuta mot oss. När vi tog beslut använde vi oss inte av omröstning och majoritetsbeslut. Alla beslut togs istället med vad som kallas konsensus. Men det menas att alla måste acceptera ett förslag innan beslut kan tas. Vi utnämnde inte heller någon ledare. Istället försökte vi få alla i gruppen att ta ansvar genom att byta uppgifter. På det sättet fick alla prova på olika ledarroller. Vårt sätt att leva och arbeta måste visa på hur samhället bör fungera och vi ska kunna inspirera fler att arbeta för en rättvisare och fredligare värld, påpekade Ann Montgomery, en katolsk nunna i vår plogbilsgrupp. Från början visste vi inte var vi skulle utföra vår fredsaktion, men vi visste att vi ville protestera mot de nya, oerhört effektiva kärnvapnen som placeras ut i Europa. Vår grupp tog reda på att ett företag i Florida som heter Marte Marietta bygger de Pershing 2-raketer som placeras ut i Tyskland. Dessa kärnvapen är så snabba att de kan nå sina mål inom 10 minuter. Denna snabbhet gör att det blir svårt att kontrollera om en attackvarning egentligen är datafel. Att datorer i USA och Sovjet av misstag varnar för kärnvapenanfall sker flera gånger i månaden. Risken för att ett kärnvapenkrig startas av misstag ökar alltså ifall Pershing 2-raketer placeras ut. Vi bestämde oss för att åka till Florida och göra en symbolisk avrustning av Pershing 2-raketer. Namnet Pershing Plowshares tog vi för att vi ville att tillverkningen av Pershing 2-kärnvapen ska stoppas och att resurserna istället ska användas för att tillverka sånt som kan hjälpa till att föda de 2/3 av jordens befolkning som svälter. När vi kom till Florida visste vi inte var delarna till kärnvapnen fanns, men vi hittade en löparbana som gick runt Marte Mariettas fabriksområde. En av oss tog på sig joggingskor och sprang runt området några gånger. När hon sprang läste hon samtidigt på skyltarna inne på området och hittade till slut en skylt på vilken det stod Pershing 2-delar. Senare gick ett par av oss dit för att kontrollera att det inte var någon fara att göra en fredsaktion på platsen. Vi bestämde oss för att utföra aktionen under påsksöndagen. De flesta av oss i Pershing Plowshares är kristna och för oss kristna är påsksöndagen en dag av hopp. Då firar vi att Jesus uppstod efter att ha blivit torterad och avrättad av makthavarna i dåtidens Palestina. Tidigt på påskdagen tog vi oss till Martin Marietta. Efter att ha gått igenom en skog där jag hela tiden var rädd att möta en av följdes alla giftormar samlades vi framför Martin Mariettas staket. Under ungefär 10 minuter höll vi en böne- och meditationsstund för att samla oss innan vi tog oss in på fabriksområdet. När vi hittade kärnvapendelarna tog vi fram våra hammare och avrustade några delar till Pershing 2-raketerna. På hammarna hade vi fäst bilder av våra familjer och vänner för att visa att vi försöker rädda människoliv med vår aktion. Avrustningen tog bara ett par minuter. Sen droppade vi vårt eget blod över vapnen för att visa att dessa till synes oskyldiga och blänkande metalldelar inte är till för att hjälpa människor utan för att döda dem. Blodet hade en läkare några veckor tidigare tagit från oss. Aktionen avslutades med en gudstjänst där vi bröt bröd och sjung sånger. Efter att vi har väntat i ungefär 45 minuter hittade en vakt oss. Efter ytterligare en halvtimme kom polisen. Polisen lät oss fortsätta med vår gudstjänst tills de undersökte platsen. Medan vi väntade flög en liten fågel och satt sig bara några meter från oss. Det kändes som om fågeln ville tacka oss för att vi oskadliggjort kärnvapen. Det är inte bara 9 människor som hotas av kärnvapen, även om många av oss djur kommer att bli dödade om ett kärnvapenkrig bryter ut. Vänliga hälsningar, Per.
I det här programmet hörde vi Per Herngren och elever från årskurs 9A i Rinkebyskolan utanför Stockholm, redaktör var Lena Havland. Fortsättning följer om en vecka. Samma tid blir det då 18.35 nästa lördag. Och den som vill veta mer om fredsbygget i radio och tv kan beställa information från följande adress: kundtjänst, utbildningsradion 11580 Stockholm. Fången för fred sänds även på fredag 21.30 då i P3, alltså samma program med repris. Och det här kom från Utbildningsradion.